Jesu återkomst. Vad ska vi ägna oss åt tills dess? Vilken spännande fråga, va? Vi kan ropa ut. Det finns hopp. Jesu återkomst är hopp. Det här är centralt i Nya testamentet. Och det som egentligen ska hända, ska koppröra det. Det handlar om att himlen där ingen sjukdom, död eller mörker finns, det ska totalt omfamna jorden. Det är vad det handlar om. Himlen ska totalt omfamna jorden. Det här är Guds skapelse, det här är Guds värld. Och himlen handlar om att himlen ska få omfamna jorden. Mitt inre ropar efter Gud. Och det gör det varje människa egentligen, oavsett vem man är. För vi skapade till gemenskap med honom. Och mitt inre där ropade efter Guds rike. För himlen handlar om Guds rike, att Guds vilja totalt råder. Och Guds vilja är god, säger Bibeln. Varför ska vi gå och längta efter himlen? Bra fråga. Jag vill ha det som är bättre. Jag är inte nöjd med någonting som är halvbra. Jag är inte nöjd med någonting som är dåligt. Jag vill ha det som är bäst. Det som är bäst med himlen är att Jesus är där. För Jesus är himlen. Jesu närvaro, det är himlen. Författaren C.S. Lewis, han skriver så här: himlen är boken där varje kapitel är bättre än det förra. Wow, du som älskar böcker. Himlen är boken där varje kapitel är bättre än det förra. Okej, vi är på väg till himlen. Vad ska vi ägna oss åt medan vi är på väg? När invånarna i Paris i försommaren 1944 nåddes av rapporterna att de allierade hade lyckats i Normandie. Man hade landstigit och man var på väg mot huvudstaden för att befria. Vad tror ni invånarna i Paris var upptagna med i sina hjärtan, i sina tankar? Att vi är ockuperade av Hitler? Eller befrielsen är nära? Jag tror att de var upptagna i sina hjärtan av att befrielsen är nära. Så vad ska vi ägna oss åt? Och det första jag vill tala om, det att vi ska leva till Guds ära. Du ska leva till Guds ära. Texten som Inga-Lill läste här: om jag har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, det som är fullkomligt. Sök det som är fullkomligt redan här och nu. Alltså, nöj er inte med ett annat liv än det som Gud har för dig. Det som du skapar för att leva i. Alltså, du är inte skapad för synd. Nej, du är skapad för helighet. Därför du är skapad för att reflektera Gud. Först av allt är vi som människor tillbedjare. Det ligger i människans, och nu tar dessa bild, det ligger i människans väsen att leva vän mot Herren. När vi inte gör det, då gör vi våld på vår mänsklighet. För att vara människa, det är att leva vän till Gud. När Jesus ställer lärjungen att be bönen Fader vår, så ber han: låt ditt namn. Ni ska be, låt ditt namn bli helgat. Och det här gäller ju givetvis våra liv. Gud, jag vill att ditt namn ska vara heligt i mitt liv. Men det är också en bön för det sammanhang jag finns i, för Motala. Gud, jag vill att ditt namn ska vara helgat.
här.
Vi som följer Jesus ska utmärkas av tillbedjan. Tillbedjan av den levande guden är ingenting som sker i skymundan. Det är offentligt. Människor i världen, det vill säga människor som lever borta från Gud, de skäms inte för vad de tillber. Alla människor tillber någonting. Och det är mycket i vår tid som är tillbedjan av det som inte är den levande guden. Men vi som känner den levande guden, han som har befriat oss, frälst oss, skulle vi blygas för tillbedjan av honom? Nej. Det är en väldig provokation att i den här världen tillbe den helige. Det är en provokation. När vi tillber så handlar det inte om att vi vill provocera människor. Men vår tillbedjan handlar om att det finns bara en som är värd tillbedjan. Och det är Jesus Kristus. Du vet, när vi talar ut namnet Jesus så händer saker. Det är ett laddat namn. Namnet Jesus är laddat. Jag har hört människor förbanna namnet Jesus. Jag har hört onda andar väsa av fruktan för namnet Jesus. Varför då? Jo, Jesu namn är det namn, säger Bibeln, som är över alla andra namn. Men det är också ett namn som är hopp för människor. Därför tillber vi. Det är ett hopp för de som är utblottade, de som ingenting är, de som är förlorade. För när vi tillber Herren så är det inte bara för vår egen skull, utan för den här världens skull. Vi tillber för den här världens skull, för det är bara frälsning i namnet Jesus. Om ni har uppstått med Kristus, det vill säga om ni har fått ett nytt liv, för det är vad det handlar om, sök då det som är där ovan. Vår tillbedjan är tecknet för världen att Jesus är Herre. I helgen, i så bilder, så var det flera från vår församling som var ute för att betjäna människor med Guds godhet. Man bjöd på fika, man delade ut kaffebiljetter bland annat. Då kom människor, jag har fått en kaffebiljett, jag ska få kaffe här. Och så vittnar man om Jesus och så bekär man, bad för sjuka och bad för människor med trångmål i sina hjärtan. Och man profeterade. Varför ägnar vi oss åt detta? Givetvis därför att vi älskar människor. Vi älskar därför att han först har älskat. Men ytterst sett, kära vänner, handlar det om tillbedjan. Vi tillber Kristus. Vill att hans namn ska lyftas högt. Det är det en kyrka ska ägna sig åt. Det är det vi ska ägna oss åt. Leva till hans ära. När Kristus trädde fram, han som är vårt liv, skriver Paulus. Kristus är vårt liv, därför ska vi leva till Guds ära. Kristus är ditt liv. Det är inte världen som sätter agendan för kyrkan. Nej. Det är Kristus som sätter agendan. Det har varit kyrkans kallelse i alla tider att tillbe. Tillbe. Du vet, Sverige är ett land där människor inte lever till Guds ära. Nej. Det är inte helighet i Sverige. Det är ett uppror bland människor. Saker som för ett antal, något decennium sedan, var otänkbart är idag norm. Utan att gå in på saker och ting så är det mycket som är norm idag. Och det är starka demoniska krafter att människor ska följa det som är norm i samhället idag. Det som är i uppror mot Guds helighet. Det som är synd. Men vi som följer Kristus, vi ska här i världen följa Kristus oavsett vad andra människor väljer för väg. Jesus har frälst oss, säger Bibeln, ur världen, men för att leva i världen. Hinner du med där? Han har frälst oss ur världen för att vi ska kunna leva i världen. Det är väldigt provokativt, inte bara tillbe Kristus, utan också leva för honom. För tillbedjan har med våra liv att göra. Hur ska vi förhålla oss till världen? Bibeln säger faktiskt att vi är gäster och främlingar här. Vårt medborgarskap är himlen. Men hur ska vi förhålla oss? Vi ska inte dra oss undan människor. Det är viktigt. Ibland händer det i kyrkan. Man drar sig undan människor. Nej! Det står i Bibeln att syndare och tullindrivare höll sig nära Jesus för att höra på honom. Lyssna, vad ska människor i alla möjliga världar, miljöer, vad ska de se hos oss som följer Kristus? Paulus har skrivit till en församling i nordöstra Grekland, Filippi, en ung församling. Han säger så här: se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vad handlar det om? Jo, att jag lever ett liv där Jesus är Herre. Jag lever ett liv där Jesus är Herre. Jag vill leva ett liv där mitt liv stämmer överens med vem Jesus är. Det är vad världen behöver se. För många år sedan, då jag gick ner väldigt rejält i vikt, så behövde jag köpa en ny kostym. För en fest jag skulle gå på. En konfirmandfest. Och när jag hade köpt den så gick jag ofta och provade kostymen framför spegeln. Jag gick och längtade till festen. Jag ville gå med den här fina kostymen på festen. Men jag tyckte det var så härligt att stå och spegla mig i spegeln, för kostymen satt så fint. Wow. Och den här kostymen, den var avsedd för festen. Men det var en glädje att gå runt i den även innan festen. Vänner, att leva till Guds ära är att gripa tag om en himmelsk livsstil redan här. Det är det som är ett vittnesbörd för världen. Det som ska utmärka oss när vi är hemma hos Gud en dag, det är helighet. Och det ska vara vittnesbördet i våra liv här. Vi ska leva till Guds ära. Någonting mer vi ska ägna oss åt är att vi ska förkunna Guds rike. Förkunna Guds rike. Jesus säger i slutet av Matteus evangeliet, där han talar om sin återkomst, där han talar om upprättandet av Guds rike, där det inte längre finns någon synd, mörker, död, djävul, ondska. Då säger han så här: och detta evangelium om riket, ta nästa bild. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Evangelium om riket. Alltså de goda nyheterna om att Gud regerar. Det är vittnesbördet, va? Och det här måste vara helt överordnat i våra liv, i en kyrka. Men det går fort i en kyrka att annat tar över. Att uppdraget som Jesus gett sin kyrka, det lämnar man över till några eldiga människor. De som ska evangelisera. Men att förkunna, proklamera Guds rike, det är vad kyrkan ska ägna sig åt. Att komma med de goda nyheterna om Jesus är ett uppdrag som hastar. Det har sagts många gånger i kyrkans historia: Jesus kommer snart. Jag vet det. Och jag säger, Jesus kommer snart. Vi ska inte spekulera. Vi ska inte snärja oss in i läror om ändens tid. Men helt klart, för mig är det så att det är mycket som sker i vår värld som för mig är tydliga tecken på att Jesus, du måste snart komma. Och det som också är ett väldigt tydligt tecken i världen, det är i den hast som evangelium når människor. Det har aldrig kommit så många människor till tro på Jesus som det gör just nu. Nu blir han frälst. Nu blir han frälst. Nu blir han frälst. Nu blir han frälst. Jag överdriver inte. En kyrka kan inte ägna sig åt någonting mer angeläget än att förkunna Guds rike. Vill du att pastorn ska be för dig? Jag och Cecilia Frankum, hon är evangelist, visst nu, en av våra medlemmar i kyrkan här. Hon älskar att berätta för människor om Jesus. Och vi ber för en kvinna som tar emot syndernas förlåtelse. Och kvinnan får evigt liv. Och Cecilia säger till mig så här, jag kände att hon behövde det här. Du vet, det är att känna faderns hjärta. Det är att få känna faderns hjärta. Och det är gripande att se en människa som Gud har fört ur mörker in i sitt ljus. Vittna för andra människor om den Jesus man har mött. Jesus säger att evangeliet om riket ska förkunnas för alla folk. Det här är ingenting vi kan prioritera bort. Men det som präglar mycket av svensk kristenhet, vänner, det är likgiltighet. Det är likgiltighet. Jag säger en gång till. Det är likgiltighet. Jag hör från platser, man vittnar från församlingar om att man ber med människor. Varje vecka. Men det skulle vara annorlunda om det här var någonting som hade gripit våra hjärtan. Alla folk. Det skulle se annorlunda ut i städer och byar i Sverige. Vi har en extra alfakurs på tisdag eftermiddagar. En grupp människor. Jag fick frågan där. Vad händer med dem som aldrig har hört om Jesus? Vet att det finns människor i Motala som aldrig har hört evangeliet. Vet, evangeliet är inte det du hör i skolan. Evangeliet är att en människa som känner Jesus delar de goda nyheterna. Det är många människor i Motala som aldrig har hört de goda nyheterna. Det finns bara frälsning i namnet Jesus och ansvaret att berätta de goda nyheterna ligger på dig och mig som känner Jesus. Att förkunna Guds rike är en proklamation av Jesu herravälde. Det är förkunnelsen om Guds rike. Jesus säger, vad kan han mena? Han säger så här, evangeliet om riket ska vara ett vittnesbörd. På vilket sätt ska kyrkan ge ett vittnesbörd om de goda nyheterna? Jag kan inte tolka det på annat sätt än en proklamation av Jesu herravälde. Vårt ärende är evangeliet om riket. Jesus, lyssna. Jesus var synonym. Det var synonymt med Guds rike. Där Jesus var, där var Guds rike. Det var hans närvaro som ledde till omvändelse i människors liv. Det var hans närvaro som helade människor. Det var hans närvaro som kastade ut onda andar. Det var hans närvaro som uppväckte de döda. Just när Jesus kom till en plats så blev Guds rike synligt. Och djävulens makt över människor, för djävulen har makt över människor som inte tillhör Kristus. Men djävulens makt över människor blev om intet. Jag älskar det. Djävulens makt över människor blev om intet. Victor John, han är missionär i vårt samfund, Evangeliska Frikyrkan. Han är missionär, han är indier, han är missionär i nordöstra Indien. Och han leder en församlingsrörelse, lyssna nu. Det ökar hela tiden, men sista siffran var 16 miljoner efterföljare i en del av Indien som är stark hinduistisk. Minst 16, nu blev någon frälst där, upplevde jag. Nej, bara skojar. 16 miljoner. Jag har hört honom flera gånger. Jag hörde honom i Torpladan utanför Örebro för något år sedan. Och han berättar att de ibland får frågan så här: hur grundar ni församlingar? Det är en intressant fråga. Vi skulle behöva grunda ungefär en sådär 2,500 församlingar i Sverige. Ja, de brukar svara så här: ja, vi går till en by där evangeliet aldrig predikats. Och så frågar vi efter den sjukaste personen i byn. Och så botar vi den i Jesu namn. Och så blir det ett vittnesbörd om Jesu herravälde över alla andra gudar. För det finns ingen annan gud. Det är onda andar människor tillber. Och så predikar man evangeliet om Jesus för dem. Vet du vad som händer då? De omvänder sig. Och så låter de sig döpas. Och så grundas församling. Och så går det kort tid och så grundar den församlingen en församling. Och håller det på så. Den sista tidens församling inför Jesu återkomst. Den sista tidens församling ska vara apostolisk. Alltså som det var i början. Det som utmärkte de första kristna. Och det som faktiskt utmärker mycket av den växande kyrkan över hela världen. Du vet, Sverige, Europa är inte norm. Jag är tacksam för att det kommer missionärer hit. Det kommer missionärer hit från fattiga länder. Fattiga församlingar sänder missionärer till Sverige, till Europa. Och det kan vara, när man hör rapporter vad som händer på avlägsna platser, kan det kännas, ja men inte här. Där borta bland de människorna, men inte här. Och ibland får jag frågan, för vi ser ofta människor komma till tro, ett par stycken den här veckan, och människor blir helade när vi ber för dem. Och jag får frågan, stämmer det verkligen Kristus som du säger? Det finns en andemakt som vill hålla det på en normal nivå. Fast det är ingen normal nivå. Det normala är det som utmärkte Jesus Kristus. Det är normal nivå för en kyrka. Om vi tar bort det som utmärkte Jesus Kristus så har vi ingen kyrka längre. Och då har vi ingen Jesus att följa heller. För då är han bara en vishetslärare. Och ingenting mer. Men han är Herre. Jesus är Herre. Ja, vad ska vi ägna oss åt? Tills Jesus kommer tillbaka. Och vi ska leva till Guds ära. Och vi ska förkunna Guds rike. Och en sak till då. Vi ska älska människor. Paulus som skriver så här i andra Korinterbrevet: Kristi kärlek driver oss. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att det som inte lever längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristi kärlek driver oss. I en annan översättning står det: Kristi kärlek lämnar mig inget val. Jesus kom för dem som var förlorade. Om du inte håller med om det så har du problem. För det är Bibelns budskap. Den sanna definitionen av kärlek, det ser vi i korset. Där Jesus dör för dig. Det finns inget vackrare än att tala om korset. För det handlar om Guds kärlek. Det är fruktansvärt att, för jag tror faktiskt att Jesus var tvungen att dö. Min synd krävde Jesu död på korset. Det är fruktansvärt att min synd krävde det. Men jag är tacksam för att han fann mig värd det. Det finns en lovsång som jag älskar. Och den går så här på engelska: You didn't want heaven without us. Du vill inte vara i himlen utan oss. So Jesus, you brought heaven down. Så Jesus, du tog himlen hit. My sin was great. Min synd var stor. Your love was greater. Din kärlek var större. Det var kärlek som drev fadern att sända sin son. Jesus lämnade himlen för vad då? Jo, söka upp det som var förlorat och göra vad då? Frälsa. Det här är evangelium. Och det är vad Jesus gör för oss, vad han har gjort för oss, så vi förstår vad kärlek verkligen är. Bibeln är tydlig med att Jesus gör allting av fri vilja. Han kunde när som helst sagt: jag vill inte. Men Bibeln säger att han var lydig ända till döden. Döden på korset. Den kärlek som är uthållig till det yttersta. Det är Guds kärlek. Uthållig till det yttersta. Tänk på detta, du som är lite bevandrad i berättelsen om Jesu död på korset. När Jesus har blivit torterad, förnedrad och han hänger uppspikad och man hånar honom. Vad säger han? Han säger: Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Varför bryr sig Jesus om dem? Det var för dem han kom. För de som spikar upp honom. För oss. Och Jesus visar oss vägen som kyrka. Vad vi ska ägna oss åt. Vi ska älska människor och lyssna som är borta från Gud. En kyrka ska vara känd för sin kärlek på samma sätt som Jesus var. Det här är inte samma sak som att vi slutar predika om korset och omvändelse. För om vi inte gör det, då älskar vi inte människor. Förstår ni? Kristi kärlek driver oss. För det är inte evangelium i våra liv om vi inte förkunnar korset för dem. Om Guds enorma kärlek. Vi ska älska människor. Lyssna, vi kan inte följa Jesus utan att älska människor. Det är det sista jag ska landa i här. En av de mest tragiska, det här är tungt att prata om det här, men en av de mest tragiska meningarna jag hörde var en man som sa så här: vi tar för stor hänsyn till minoriteterna. Och först tänkte jag när mannen sa det här, vad menade vi? Då hade vi inte mycket av andra nationaliteter i vår kyrka, så det handlar inte om dem. Jag förstår att det handlar om människor som var nyomvända, som inte hade någon bakgrund i kyrka. Och jag förklarar för den här personen, säger, men förstår du inte, vi ska ju vinna människor för Gud. Du vet, Paulus säger, jag har blivit allt för alla. Vi är inte kyrka för vår skull, utan för Kristi skull. Och det som är på Kristi hjärta, det är den här världen. Det är människor som är borta från Fadern. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det som ska utmärka oss, vänner, tills Jesus kommer tillbaka. Han kanske kommer i eftermiddag, jag vet inte. Eller går det 100 år? Ingen aning. Jag bryr mig inte. För Gud har alltid sin hand. Men vi ska göra en sak. Jag har 3 saker talat om. Eller fler. Men ett par saker jag lyfter. Vi ska älska människor. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Står det i 1 Johannes 4. Ibland kan jag höra så här: vi måste först ta hand om dem som blivit frälsta. Christer, kan du inte lugna ner dig lite? Det som skulle säga till en förlossningsavdelning. Har någon barnmorska här? Där. Du, ni får inte föda fram några fler barn nu på förlossningskliniken här. Vi har fullt på BB. Vet vad man gör? Man löser situationen på BB. Så att alla som föds, som ska födas på förlossningskliniken, får födas. Eller hur? Eller hur? Ja. Vi kan inte följa Jesus utan att älska människor. Jag har sagt det flera gånger och jag säger det igen. Jag tror att den helige ande förbereder oss här i Motala för någonting mycket, mycket, mycket större. Men vänner, då måste vi älska människor. Och ska vi älska människor, då måste vi gripas av kärlek till honom. Till Kristus. För det är hans kärlek som griper tag i våra hjärtan. Karl-Erik Salberg, han var präst i många år i Klara kyrka i Stockholm. Och nu bor han i Tanzania och är barnhemsföreståndare. Eller vad det heter. Han fick en fråga en gång om det här med att man lägger ner församlingar i Sverige. Och säger han så här: om en kyrka läggs ner utan att de tilltuffsade märker det, så spelar det ingen roll. Hängde ni med där? Om en kyrka läggs ner utan att de tilltuffsade märker det, spelar det ingen roll. Nu ska jag säga någonting som är väldigt provocerande. Det som ger en kyrka ett existensberättigande är att de älskar de människor som är borta från Gud. Den kärlek som ska utmärka dig och mig är den kärlek människor såg i Jesus. Det här var predikan idag. Vad ska vi ägna oss åt? Vi ska leva till Guds ära. Vi skapar för tillbedjan. Vad ska vi ägna oss åt? Vi ska förkunna Guds rike. Vad ska vi ägna oss åt? Vi ska älska människor. Det vill jag ägna mig åt. Vad vill du ägnar dig åt. Ska vi be? Tack Jesus för din kärlek. Tack att du är här. Tack att du griper hjärtan just nu. Jesus, grip mitt hjärta mer. Jesus, grip mitt hjärta av din kärlek. Grip denna församling av din kärlek, Jesus. Herre, låt inte bara vara tal. Låt inte vara tal. Tomma ord. Ska det strax gå in i nattvard. Du vet, det här är inte religiös ritual. Det här är vittnesbördet om vad Jesus gjort för en hel värld, för dig. Jag skulle vilja, vi ska ha förbön sen också, men jag skulle vilja be för dig här. Och nu ska jag inte räcka upp handen bara för att jag säger det. Men som bara känner hur Guds ande just nu rör vid dig. Att du faktiskt behöver mer av hans kärlek i ditt liv. För människor, för honom. Du behöver gripas av den passion som är på faderns hjärta. Jag ska faktiskt be dig resa dig upp och jag ska be för dig härifrån. Du som upplever hur Guds ande just nu rör vid dig, res dig och jag ber. Helige ande, kom. Kom. Kom din eld, helige ande. Din eld. Kom. Kom din eld just nu in i hjärtan. Helige ande. Helige ande. Tack att du tar seriöst, Herre. Vi uttrycker vår längtan till dig, vårt behov av dig, vår litenhet, Herre. Och du möter oss i din nåd. Helige ande. Fyll. Fyll, helige ande. Jesu namn. Amen.